Du lyssnar på Den gyllene hårnålen av Maria Gustavsdotter. Uppläst av mig, Gunilla Leining. Del 1. Kung Gösta. Valspråk. All makt är av Gud. År 1523 valdes Gustav Eriksson av ätten Vasa till kung över Sverige. År 1544 blev Sverige ett arvrike, där konungens äldste son ärvde titeln. Då var kung Gustavs äldste son Erik 7 år gammal. Eriks mor var Katarina av Sachsen-Lauenburg. Hon avled och Erik var 2 år gammal. Den kungliga familjen flyttade runt mellan de kungliga slotten men trivdes bäst på Gripsholm. Där levde de ett liv som på många sätt liknade andra adelsfamiljers. På Gripsholm hade de lantbruk med kor, oxar och hästar. I fruktträdgården och kolgården odlades frukt och grönsaker. År 1550, då denna berättelse tar sin början, består den kungliga familjen av kungen själv, hans son Erik, kungens andra hustru, Margareta Lejonhuvud, och deras gemensamma barn, Johan, Katarina, Cecilia, Magnus, Anna, Sofia och Elisabeth. Till deras tjänst står ett antal hovdamer, barnens ammor och sköterskor, drabanter och pigor. Gripsholms slott, vårvintern år 1550. Kapitel 1. Jag minns inget av min kötslige far, trots att vi levde i samma hus i 3 år innan han dog. Jag kan inte erinra mig att jag suttit på hans knä, att jag låtit mina barnafingrar dra honom i skägget, eller att jag hört honom vare sig skratta åt mig eller banna mig. Visst finns det män i mina minnesbilder, men de är alla andra män. Min morfar, mina båda morbröder och de andra männen på gården där jag växte upp. De män som omgav oss då min mor flyttat hem till sin far. Men min mor minns jag väl. Jag kommer ihåg hur hennes röst lät, både då hon sjöng eller tröstade mig och då hon förmanade mig. Och jag kan än idag, trots att så lång tid har gått, minnas hur hon grep min hand då jag kommit ner för landgången utanför Gripsholms borg. Hennes handflata låg kall mot min lika kalla. Marken tycktes röra sig under mina fötter och jag kände mig yr. Långsamt lyfte jag blicken och hissnade då jag såg borgens vägg resa sig framför mig, hög som ett berg. 3 rader av fönster, 2 rader av skottgluggar och så ett skyttevärn på det buktande tornet. Synen var så överväldigande att jag vände mig om och såg ut över vattnet, trots att det nyss syns mig ännu större och mer skrämmande. En man förtöjde slupen vi kommit med mor och jag, och 2 andra bar i land en koffert min mor packat åt mig. Där låg mina båda klänningar, mina särkar och min bönbok. Bakom dem låg vattnet vi reste över, grått vatten med gråa flak av rutten våris. Jag hade kurat ihop mig på bänken med min nya varma kappa omkring mig och ändå frusit. Märta, sa mor och drog lite i min hand. Jag såg på henne. Hon log, men bara med munnen. Se så, sa hon och började gå. Jag höll henne hårt i handen, men följde efter ganska motvilligt. Hon hade talat med mig om detta att jag skulle fostras i ett annat hus med en annan kvinna. Mor hade sagt välgörare, vänlig, generös och omtänksam. Hon hade talat om min börd, att jag skulle få det jag hade rätt till. Men allt detta hade klingat lika svårförståeligt som morfars böner på latin. Jag visste vad han tyckte att jag förtjänade, och det var som regel aga och hårda ord. Men jag trodde inte mor menade samma sak. Jag hade givit mig ut på resan med viss förväntan, glad över min nya kappa och en egen kappsäck, även om den inte var mer än halvfull. Men resan som gjort mig illamående hade berövat mig mitt mod och min glädje, och den höga röda tegelstensmuren framför gjorde mig betryckt. Mor, sa jag lågt. Sen teg jag. Svalde orden om att få åka hem. Mor, eller om det var min styvfar, tillsammans med morfar, de hade beslutat detta. Det begrepp.